Det var en man som var i affären med sin lille pojke. Och han gick runt där i affären och så hörde man hur han viskade där när han gick i affären med sin pojke. Lugn nu Samuel. Det kommer gå bra Samuel. Du kommer klara det här Samuel. Det kommer gå bra. Och när han gick runt där så var det en kvinna som tittade på honom och var så imponerad. Och sa att, gick fram och sa att, vad fin du är mot din son. Du pratar så fint med honom när ni är där i affären och du säger till honom så fina saker hela tiden. Då tittar den här mannen på den här kvinnan och säger, vet du vad? Det är jag som heter Samuel. Min son han heter Oscar. Det är jag som behöver vara lugn. Det är jag som behöver klara detta. Och de goda nyheterna är att när vi kommer samman till gudstjänst så säger Bibeln att här får vi förnyas i våra tankar. Här får vi nya tankar. Guds tankar. Jag vet inte vilka tankar du har burit de senaste veckan i ditt liv eller i den situationen som du är i din familj eller utifrån ditt arbete eller utifrån din situation i Sverige eller vad den än kan vara. Men när vi kommer till en gudstjänst, när vi kommer inför Gud, så får vi höra hans tankar. Får vi höra hans ord. Paulus skriver till Roma, i Romarbrevet 12 kapitel, låt er förvandlas. Låt dig förvandlas genom förnyelsen av dina tankar. Och så får vi komma till en gudstjänst. Vi får höra hans ord. Vi får tillbe honom, ära honom. Och våra tankar får bli förnyade. Vi vet att våra tankar är ju grunden för våra liv. De är ju grunden till det vi gör. Det som blir våra vanor. Det som blir vårt sätt att leva och vara. Allting börjar här. Med vad vi låter fylla, vad vi låter våra tankar fyllas utav. Så vi är på en bra plats när vi samlas till gudstjänst, där vi får ta emot Guds tankar. Och jag har förberett en predika som jag hoppas ska utmana och inspirera oss om vad Gud vill säga till just dig och mig här idag. Jag vet inte om du har flyttat någon gång eller flyttat några gånger, men i alla fall så vet vi att det är ett mycket stort jobb att flytta. När man ska flytta så ska man ju först hitta den här nya bostaden. Och när man väl har hittat den så ska man ju börja packa. Man ska börja städa. Man ska börja ringa alla sina kompisar och släktingar och säga nu är det dags att hjälpa till. Det är ett otroligt jobb att flytta. Det kräver både kraft och energi och tid och det kräver allt. Och man hoppas att det inte ska regna och man hoppas att allting ska gå bra. Saker och ting ska vara hela. Det är ett stort jobb. Under de åren som vi har bott i Malmö så har vi flyttat 6 gånger. Så vi vet hur det känns att flytta. Först bodde vi på Seved när vi var nygifta. Sen bodde vi på Dalaplan, sen Limhamn, sen Borgmästargården, sen Vintrie och så nu bor vi i Kroksbäck i Malmö. 6 gånger har vi flyttat. Och varför flyttar man? Jo, det kan ju vara många olika anledningar. Det kan vara för att det blir för trångt. Man behöver några fler rum. Det kan vara för att man har köpt en hund, att man behöver en trädgård. Det kan vara för att man vill bo närmare havet kanske. Eller det kan vara många olika anledningar. Hur var det med Abraham? Vad var det som fick honom att lämna Ur och flytta till ett nytt land? Jag läser från första Mosebokens 12 kapitel och de 5 första verserna. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och de som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk ska, på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Abraham bröt upp som Herren hade befallt, och Lot följde med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sara och sin brorson Lot och all egendom och alla slavar som de hade förvärvat i Haran. Och så började de sin vandring mot Kanaan. Abraham lämnar sitt hem, sitt land, för att flytta. Han var trygg där. Men det Bibeln lär oss är att han var ännu tryggare när han var i Guds vilja. Han visste hur allting skulle skötas i sitt hem. Han visste, kunde alla traditioner, han kunde språket, han kunde högtiderna, hur man skulle umgås och så vidare. Men hans största längtan, det var att leva i Guds vilja och att följa honom. Lyssna vad Hebreerbrevets författare skriver om Abraham. Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. I tron lydde Abraham. Han litade på Gud. Eller rättare sagt, konsekvenserna av tilliten var lydnad. Han lydde Gud. Han var mest trygg. Och hans största längtan var att vara där Gud ville att han skulle vara. Omständigheterna styrde inte hans liv, utan Gud var hans herre och ledare. Tänk dig de första lärjungarna. De hade helt vanliga jobb. De var vanligt folk. De var från olika sammanhang och olika samhällsstatus. Och Jesus kallar på dem. Kom och följ mig. Kom och följ mig. Och de förstod nog inte fullt ut följderna av denna lydnad. Inom några år skulle de här enkla männen anklagas för att ha vänt upp och ner på världen. Ja, så står det i Apostlagärningarnas 17 kapitel. Denna enkla kallelse från Jesus kom att förändra och förvandla hela deras liv. Vad är en lärjunge? Ja, det är ett ganska enkelt svar på det. Lärjunge betyder en elev till en rabbi. En lärjunge skulle följa sin rabbi och bli som sin rabbi. Det var en bokstavlig kallelse. Lukas evangels 6 kapitel så läser vi: den som blivit fullärd blir som sin lärare. Det var en lärjunge som följde Jesus, lydde Jesus och ville bli som Jesus. Trots detta så kan vi säga, tror jag vi alla, att det finns människor som säger att man kan kalla sig kristen utan att vara en lärjunge till Jesus. Det som Jesus skulle sagt så här: tjena, skulle ni vilja sympatisera lite med mig? Oroa dig inte, jag bryr mig inte om vad du tycker, tänker eller vad du gör på måndag till fredag. Oroa dig inte, jag bryr mig inte om du ändrar på någonting. Jag letar bara efter några som vill gilla mig lite på Facebook eller följa mig på Instagram. Tror ni att Jesus säger så? Utan en lärjunge lämnar allt och följer honom. Att börja följa Jesus, det är att börja leva i hans löften. För det Gud lovar, det håller han. Låt mig upprepa det. Det Gud lovar, det håller han. Och jag vill förtydliga detta ännu mer. För detta hänger ihop med Abraham. Med alla de löften som han går in i tillsammans med Herren. För det handlar inte om dina eller mina löften. Det handlar inte om oss. I sitt andra brev som Paulus skrev till lärjungarna i Korint så ser vi detta. I början på det andra brevet till Korint, i det första kapitlet och 19 versen, så skriver han: Guds son, Jesus Kristus, som vi har predikat hos er, jag och Silvanus och Timoteus, han kom inte som både ja och nej, utan i honom har det kommit ett ja. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Varför skriver Paulus så här? Jo, för att i det första brevet, i avslutningen, det första brevet till Korint, så lovar han att han ska komma till Korint. Och nu när han börjar sitt andra brev så inser han att han är en människa som alla vi andra, som inte kan hålla sina löften, som inte kan hålla det vi lovar. Så när han skriver det andra brevet så skriver han: det finns en som kan hålla sina löften. Det finns en som i alla Guds löften har sitt ja. Det är Jesus Kristus. Vi människor, vi bryter våra löften. Vi kan se detta med Jesu lärjungar. De lovar honom dyrt och heligt att vara trogna. Och Petrus, han lovar ju allra mest. Ni som känner till den här berättelsen. Han påstår ju att om alla andra sviker så stannar han. Han ska aldrig svika Jesus. Och sen när det är dags, när det är full fight, så springer de för livet. När Jesus tas till fånga så står det så här i Matteus evangeliet: då övergav alla lärjungar honom och flydde. Så var det. Hur var det med trovärdigheten med ett sådant gäng? Hur mycket svikare kan man vara och ändå få en andra chans? Vad var dessa lärjungarnas löften värda egentligen? Men vi vet, med facit i hand, det är ju så vi har när vi har Bibeln, med facit i hand kan vi läsa i aposteln att lärjungarna, de kom igen. Petrus och alla de andra. Det finns en väg framåt för alla oss som är löftesbrytare. Jesus, han väljer att fortsätta att samarbeta med dig och mig. Och nyckeln till hela detta samarbetet med att vara en lärjunge till Jesus, det är att Jesus håller sina löften. Det är att Gud håller det han har lovat. Paulus skriver till Timoteus i det brevet som Tage läste tidigare, andra brevet. Så skriver han i det andra kapitlet: är vi trolösa, förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Han är trogen. Han är trofast. Guds löften är att lita på. Det är därför han är värd att följa. Det är därför lärjungarna säger till honom: till vem skulle vi annars gå? Ska ni också lämna mig? Frågar Jesus. Nej, till vem skulle vi annars gå? Vem annars håller vad han lovar? Så vilka löften är det som Gud ger oss? Ja, det var någon som sa att i Bibeln så finns det över 30 000 löften. Så jag ska inte läsa upp alla dem. Det får ni själv gå hem och studera. Men jag upptäckte en sak när jag förberedde predikan om detta med Guds löften i Bibeln. Det är att de löften som vi får till oss när vi läser Guds ord, från första Moseboken till uppenbarelseboken, det är att de gång på gång är personliga löften till individer eller till människor eller till folkgrupper. Till exempel Abraham får ju löften av Gud när vi läser i första Moseboken. Petrus får löften när han bekänner Jesus i Matteus kapitel 16. Paulus får löften när Gud talar till honom att han ska bli en apostel för hedningarna och så vidare. Vad är det jag vill säga med detta? Med att Gud ger personliga löften. Jo, han är inte någon jackpotmaskin som vi säger: oh, det där löftet vill jag ha, det där löftet vill jag ha. Nej, han söker först och främst en relation med dig och mig. Där hans ord får tala in i vår situation. Där hans ord får förvandla och förnya våra tankar. Där hans ord får ge oss någonting stabilt, en klippa att stå på när det stormar i våra liv. Han talar in i våra liv genom sitt eget levande ord som vi fick höra här tidigare i gudstjänsten. Hans ord är inte dött. Det är inte förgånget eller gammalt, utan det är levande och talar in i våra liv idag. Hans löften ger oss tröst, hans löften ger oss ro, hans löften utmanar oss och kallar oss in i nya uppgifter för hans rike i den här världen. Hans löften är personliga till dig och mig. För han söker en relation och han kallar oss till efterföljelse. Han kallar oss till lydnad till hans löften. Därför bör vi göra fyra saker. Därför bör vi göra dessa fyra saker. För det första bör vi läsa Guds löften. Vi ska höra dem. Vi ska lyssna till dem. Vi ska se på dem. Vi ska göra allt vi kan för att Guds löften ska tala in i våra liv. Det var som någon sa, låt Guds ord och Guds löften vara bakgrundsmusiken i ditt liv. Låt det vara det som du hör när du är ute och promenerar. Låt det vara det när du kör bil eller när du står och diskar. Låt Guds ord få höras i ditt liv. När jag satt i bilen här på vägen hit så hade jag den här bibelappen. Jag vet inte om ni har den. Det finns ju en jättebra bibelapp. Och så lyssnade jag på första kungaboken i Bibeln när jag körde hit. Och bara fick lyssna på de här bibelberättelserna som man har hört i söndagsskolan, men som man får höra om och om igen, om profeterna, om kungarna och så hur Gud verkar i dessa tider. Låt Guds ord få vara bakgrundsmusiken i ditt liv. Läs Guds löften, för det är de orden som Gud sedan använder när han talar in i ditt liv. Det är det materialet som Gud lyfter fram, som den helige ande påminner dig om när han talar till dig och mig. Det andra vi bör göra, det är att vi bör pröva och lita på Guds löften. Det finns till exempel ett löfte i Nya testamentet som säger, ge och du ska få. Det är ett fantastiskt löfte, eller hur? Ge och du ska få. För några veckor sedan, det var nu någon månad sedan nu, så hade vi besök hemma hos oss. Och vi har tre barn. Och när man har några barn så har man några cyklar hemma också. Så vi har några cyklar hemma i olika storlekar. Och så hade vi besök av en familj hemma hos oss. Och en av flickorna cyklade på en av våra cyklar i vår trädgård. Cyklade runt och runt och runt och runt och runt. Och efter ett litet tag så sa jag bara till henne, du ska få den cykeln. Du får den. Du behöver den. Och så tog de med sig cykeln hem. Och då förstod jag att då hade vår lilla flicka ingen cykel längre. Så jag hade gett bort hennes cykel. Så vi hade ingen cykel till. Jag hade inte riktigt frågat familjen innan jag gav bort den. Dagen efter så stack jag till kyrkan. Jag jobbar i en kyrka i Malmö. Och vi hade lite samling, vi hade bön och vi hade lite mat i kyrkan. Och så satt jag och pratade med en kvinna. Så tittade hon på mig och sa hon, David, behöver du en cykel? Sa hon. Ja, kanske det, sa jag. Ja, jag har vår dotter har en cykel som är den här storleken och den är rosa och den är... Och det var helt perfekt storlek. Och hon till och med kommer och kör hem den till oss. Vad ska man säga? Gud håller det han lovar. Han ger oss mer än vad vi behöver. Han välsignar oss genom alla tider. Det tredje vi ska göra, vi ska be i Guds löften. Vi ser detta i bönen Vår Fader som Jesus lärde ut till sina lärjungar, till oss i Matteus evangeliet. I Bergspredikan har vi denna underbara bön. Vår Fader som är i himlen, helgat var ditt namn och så vidare. Låt ditt rike komma. En bön som öppnar våra hjärtan och sinnen för Guds vilja. En bön som lyfter vår blick från omständigheter till honom. En bön som ber om vårt dagliga bröd. att på be i Guds löften. Allt som du har sagt, allt som du har lovat. Herre, vi ber i dina löften. När vi nu läser Guds ord, när vi prövar Guds ord, så får vi be i Guds ord. Får vi låta Guds ord få vara levande i vår bön. Du som har sagt i ditt ord. Herre, du som har lovat. Och så lyfter vi fram Guds löften i våra böner. Det fjärde och det sista vi får göra är att vi får vila i Guds löften. Vi får vila i dem. För motsatsen till vilan här är oron. Oroa dig inte, utan vila. Redan här på jorden får vi smaka på den eviga vilan, den eviga sabbaten som väntar oss i evigheten. Tillsammans med vår far i himlen. Vi får vila i allt det han har lovat. Vi får uppleva hans närvaro. Uppleva hans kraft. Bli stilla. Och du får uppleva hans närvaro och kraft i ditt liv. Jag tänkte vi skulle göra någonting här till avslutning på min predikan. Vi ska läsa några av Guds löften högt tillsammans. Jag har bett om hjälp att få upp dem här på skärmen. Ska vi se här om vi får upp. Ska vi stå upp och så läser vi de här. Det första löftet handlar om hur Gud säger i sitt ord i första Korintherbrevet. Om att vi inte ska prövas över vår förmåga. Vi läser. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Amen. Jesaja 41 läser vi om styrka och hjälp. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om. Ty jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Jeremia 29:11. Så läser vi Jeremias ord till folket i förskingringen. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Johannes kapitel 1 och vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Romarbrevet 8, den sista, 8 och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Som Abraham så står det i Romarbrevet kapitel 4. Han tvivlade inte i otron på Guds löften. Lyssna nu. Utan blev istället starkare i tron. Och gav Gud äran. Han var övertygad om vad Gud hade lovat. Det var han också mäktig att hålla. Så varför predikar jag idag om Guds löften? För jag tror att det finns så mycket mer för oss som är Jesu efterföljare. Att få gå in i hans löften. Ännu mer läsa dem. Ta emot dem i våra liv. Följa dem och lyda dem. Vila i dem. Och jag tror att vi idag kan få lämna våra liv till honom. Och vi ska få se att det håller. Det är ingen, som Tage var inne på i sin inledning. Det är ingen liten herre vi ska följa. Utan det är universums skapare, upprätthållare, livgivare. Det är han som kallar oss. Det är han som lovar oss. Det är hans ord som talar in i våra liv. Det är han som säger... talar ord in i dig och mig och kallar oss till sig. Det är han som söker en personlig relation med oss. Finns det någonting större? Finns det någonting bättre? Här är vi samlade till gudstjänst, till att förnyas i våra tankar. Förnyas i vår relation till honom. Överlåt oss på nytt till honom och säga, precis som Abraham, så är vi mest trygga när vi följer dig. När vi får lyda dig och växa i tro och tillit till dig. För du är trofast genom allt. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att ditt ord är levande, mäktigt och verksamt idag. Jag tackar dig för att du talar in i våra liv. Tack för dina löften som bär och håller genom allt. Genom alla tider, genom allt lidande, genom alla sorger, genom all oro i denna värld, genom alla pandemier, Herre, så håller dina löften. Och jag tackar dig för att du idag vill tala in i våra liv. Du är inte en Gud som bara är långt borta och vakar över denna världen, utan du, Herre, är en Gud som kommer oss till mötes. Du är en Gud som genom din heliga ande rör vid oss, upprätthåller oss och ger oss liv idag. Så jag ber, Herre, att du ska tala in i våra liv genom ditt heliga ord, genom ditt ord som ger oss ny riktning, Herre, som ger oss ny passion för dig, Herre, som kallar oss på nytt till att leva för någonting större än bara det som syns här omkring oss. Du kallar oss till att leva för eviga världen, Herre, för ett evigt rike, Herre. Du kallar oss att lyfta blicken och bli människofiskare på nytt. Du kallar oss på nytt till att leva för någonting som håller i all evighet. Så led oss idag, Herre, och rör vid våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen.